Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey. Hallå, 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 då ska ni vara fantastiskt varmt välkomna till NHL-podden igen. Det är 39:e avsnittet med Jonathan Ekliv och Per Bjurman. Lite halvtrött Per Bjurman som vi har kört upp här på förmiddagen i New York. Hur är läget?
Jo, oh, tack. Det har du alldeles rätt i. Det var en väldigt lång natt i natt. Det var alltså inte för mig personligen. Jag har inte varit ute på dålighet. Utan det var en NHL-omgång som heter Duga där svenskar gjorde så mycket bra så att jag
tröttnade nästan.
Nej, jag gjorde väl en 5-6 intervjuer och skrev 7 texter tror jag under natten och det bara fortsatte och fortsatte hända saker. Jag trodde det var klart och avgjorde såklart Daniel Sedin i Vancouver också på övertid.
Ja.
Så då skulle han ringas också. Så att och jag hade sovit väldigt lite natten innan för det var mycket då också. Så att, ja, jag är lite omtumlad men klarar det inte. Det är kul när det händer saker i NHL.
Nej, vi förstår det. Vi är många som avundas lite grann att du får sist pyssla med detta på ditt arbete. Men det är som klart, det är väl mycket jobb för dig. Och det är, framförallt i slutspelet så reser du ju som en, jag vet inte vad.
Ja.
Som
ja.
En TSN-kommentator.
Ja, jag reser en del under grundserien med.
Ja.
Vi är många som är avundsjuka på att jag får sitta och göra podcast med dig också.
Ja, det kanske är så.
Det är de flesta av de sjuka på.
Ja, det förstår jag.
Du är den där Ekeliv.
Ja, precis. Exakt. Mm. Nej, men du, det var lite kul faktiskt här i veckan. Jag blev otroligt chockad. Jag satt framför tvn och gjorde en helt annan. Kollade på någon tveksam serie. Så får jag ett sms av dig att jag ska kolla mejlen.
Ja.
Och då är det något, då är det ett ljudklipp som Victor Norén har fixat. Alltså... Sugarplum Fairy för detta bandmedlemmen.
Ja, för detta eller ja, sångare och låtskrivare Sugarplum Fairy som nu mer har bandet Victor and the Blood.
Ja,
är ju en rockstar.
Ja, det får man säga. Bror till Gustav Norén.
Ja, Imanu Diao. Bror också till Kalle som också var med i Sugarplum Fairy.
Just.
Och ja, han har gjort en han lyssnar ju på den här podcasten och har gjort en remix av en av dina sånginsatser från förra
säsongen. Ja.
Fantastisk tycker jag.
Ja, ja, ni får lyssna på den nu.
Ja,
jag vet.
Vi kan
inte
hålla
på och flytta fram och skita.
Ja.
Ja. Jag vet inte. Vad tycks?
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är alltså, det här är Montreal Canadiens sången, eller hur?
Ja, jag kan. Den är lite tillsnyggad av Norén. Så jag, när jag sjöng den har lite. Jag kan köra den nu. Jag kör den. Ali, 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 Moria, oh, Ali, 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 Moria. Ja, den är...
Igen, bra.
Ja, men jag gillar Noréns remix.
När jag pratar med Victor så har han ju berömt din. Han tycker du har sån fin ton och känslig röst.
Ja, jag kan ju inte... Jag har ju fått höra allt möjligt om min sångröst. Va? Jag har ju hybris när det gäller min sångröst, men... ja, jag gillar i alla fall att Norén uppskattar det. Han är ju stort New York Rangers-fan.
Ja, det är han.
Han hade ju faktiskt ett vad som vi kanske tog upp i förra säsongens podd. Att spela in en Frank Sinatra-version med New York, New York. Om Rangers skulle vinna hela skiten och att jag skulle få vara the lead singer.
Ja, jag tycker att i och med att de gick till final så tycker att det låter både infrias ändå. Ja, men det är jättekul. Han är stort Rangers-fan och alltid om somrarna förut när jag kommer hem på Peace and Love, rockfestivalen i Borlänge. Ja. Så första Victor har sagt när han sprungit på om han varit, du vad fan håller Glenn Seyer på med? Ja. Och det har ju många Rangers-fan frågat sig genom åren. Men du, det är ju några till roliga små klipp där i inspelningen. Jag vet inte om det är du eller jag som säger det där hallå, hallå, hallå. Det låter nästan som den gången jag försökte göra det.
Ja, jag vet inte faktiskt. Det är ett märkligt inslag som vi båda jobbar med lite då.
Ja, och sen är låtskrivet tror jag tycker jag. Jag har något slags utbrott på slutet där.
Ja, det kommer jag ihåg så väl alltså.
Det var
men då hade jag nog kört upp det ännu tidigare tror jag. Då var det kort stubin.
Men det var svårt.
Nej, det är svårt att tänka på. Ja, det passar. Ja.
Du Ekan, du glömde något här inledningen. Du skulle säga något om plattformen också, eller hur?
Det ska jag säga. Tack så mycket. Det ska jag säga. Jag skulle återigen påminna om att vi har Acast som vår primära plattform just nu för podden istället för det finns fortfarande på iTunes och alla möjliga andra hipcast och så vidare. Men Acast är det vi använder just nu. Och det funkar, laddar man ner den appen så funkar det för alla surfplattor, alla mobiler. Funkar även i datorn såklart. Och vi har möjlighet att lägga in lite bilder och klipp och länkar och så här under tidens gång vi spelar in också. Så att det kan finnas lite mervärde där också. Men det ska jag bara konstatera i alla fall.
Ja, men det betyder att du och Victor kan göra en rockvideo också till slut som vi kan visa.
Ja, det är en omöjlighet alltså faktiskt.
Jag tycker det. Jag tycker att vi ska sätta er i kontakt så kan ni, du får du din efterlängtade popkarriär.
Ja, det är den jag strävar efter. Jag har ju smyga igång här liksom, i podden. Men, ja, det vore ju, jag vet inte, det är surrealistiskt. Helt ouppnåeligt nästan. Men det kan bli sant. Ja, det är stort här. Nej, men du, vi ska återkomma till det som du pysslar med, inte minst igår kväll.
Ja, och du har ju nämnt Rangers här då med unge Victor Norén.
Ja.
Och den matchen såg jag ju live då, och det var ju mycket förbluffande.
Ja, det var otroligt förbluffande.
Rangers-Pittsburgh på Garden. Och alltså, två dagar innan så gjorde de en av de sämsta matcher jag sett dem göra under Henrik Lundqvist eran, i alla fall på hemmaplan.
Ja, ja.
Mot Edmonton. Det var så riktigt uselt att Ulf Samuelsson, som brukar hålla så låg profil, assisterande coachen, gick ut och sa att det var pinsamt.
Ja, precis. Han sa, we're being crushed by Edmonton at home. That's totally embarrassing. Och sånt där.
Ja.
Vansinnigt.
Och då trodde man ju att när grödheta Pittsburgh Penguins med Gin & Tonic-kedjan i spetsen och sju raka segrar kom hit två dagar senare att det ska bli riktig katastrof.
Ja.
Men istället går då Rangers ut och gör sin bästa match på hela säsongen och på flera år. Jag kan inte ens under slutspelet som var så lyckat komma ihåg att de hade sånt här klipp i steget liksom, och hugg i käftarna.
I käftarna.
Och går alltså ut och nollar Pittsburgh, vinner med 5-0. Henrik Lundqvist håller 53 nollan. Visst, Pittsburgh gjorde inte sin bästa match för säsongen. De var rätt bra i början tyckte jag. Var med i en fantastiskt fin första period i början i alla fall. Sen kom de ju av sig såklart. Men den där helt underliga känslan att det här är samma lag som spelade mot Edmonton för två dagar sedan, då inser man hur konstig sport det här är. Det var ju sån enorm skillnad.
Ja, det är konstigt det där. Så det är inte sällan vi ser det faktiskt i NHL. Såna enorma reaktioner från dag till dag. Alltså. Men jag fick en känsla så här, lite slutspelsvibbar igen där. När Rangers liksom blir sågade i media och när allt egentligen vänds emot dem och folk slutar tro på den. Liksom. Det är då de reser sig lite. De får ett enormt lyftande på något sätt. De kommer upp som grupp.
Ja, verkligen. Och det har ju att göra med de sa själva att de blev förbannade över att de var så dåliga. De var dåliga dagen innan Edmonton-matchen, var de väldigt breka borta mot Toronto också. Och de sa att vi accepterar inte att vi spelar som vi gjorde i helgen. Det är så här vi ska spela. Och Henrik Lundqvist sa efteråt att det är väldigt ansträngande för alla att spela så här. Men det är just så här måste vi spela varje kväll.
Ja.
Om vi vill vara laget vi ska vara.
Ja.
Alltså att kunna... det ligger också någon, att de har, tycker jag, ofta blir bättre mot mer avancerat motstånd, medan de har svårt när de ska, men som Sverige i fotboll, ja, och hockey, ja, de får svårt när de ska leda matcherna, men, eller vad man ska kalla det.
Ja, men föra matcherna, när de förväntas liksom styra spelet.
När de förväntas vara dominerande så kommer de av sig, medan de mot lag som Pittsburgh spelar mycket bättre. Ja, det var imponerande.
Ja, och just mot Pittsburgh också, som jag har varit så sjukt bra den sista tiden. Och som, det känns som att de inte haft någon off-night på nästan hela säsongen. Liksom. I alla fall inte sista månaden. Det har varit så här extremt konsekvent. Och liksom, till och med mot, nu ska jag inte vara hånfull här, men mot Buffalo som var lag, så har de ändå gått ut i 100% inställning och kört över dem. Liksom.
Ja.
Så att Rangers, att de plockar ner dem så totalt. Och limit dem till bara 3 powerplay är viktigt också när man möter Pittsburgh.
Ja, det är det verkligen. Dels att de hindrar från att göra mål i powerplay, men också själva gjorde mål i powerplay. För fram till den matchen hade Pittsburgh dödat 37 raka utvisningar och dödade den 38 mot Rangers också. Men det är väldigt imponerande att deras special teams är så mördande.
Ja. Nej, det är en som släppte in massa mål där, är en kille som har fått ett nytt kontrakt sen vi diskuterade här senast, eller sen vi hade en podd senast. Det är Marc-André Fleury. 5,75 miljoner dollar i 4 år till
per säsong alltså.
Det är ett ganska mastigt kontrakt som har fått lite kritik med tanke på hur halvdan och medioker han har varit när det har varit viktiga matcher de senaste åren.
Ja, och det är många som har haft synpunkter på det där. Och det har ju varit problem med Marc-André Fleury. Är ju ofta väldigt bra i grundserien.
Ja. 3-0 den här säsongen.
Han hade sina ögonblick även den här Rangers-matchen. Men sen har det då haft riktiga genomkrappningar i slutspelet faktiskt. Inte minst i de här famösa serierna mot Philadelphia genom åren. Jag vet inte riktigt, det fanns inte så många alternativ för dem, tror jag, på målvaktsfrågan.
Det är nog det som är problemet.
Liksom.
Ja, precis, han visar ju nästan alltid i grundserien att han är, att man kan hålla honom i handen, liksom, att han övertygar en någorlunda. Liksom. Och han har ju en Stanley Cup-ring på sitt CV sedan tidigare.
Ja.
Så på något sätt, med tanke på hur svårt och hur pass kostsamt det är att byta till sig eller hitta målaktig på marknaden idag, så är det liksom, så anser de väl säkert att de inte har så mycket andra alternativ som är bättre.
Nej, det har de inte. De skulle få förstöra sitt lagbygge om de skulle trada. Visst, de skulle, ville de verkligen, skulle de kunna trada till sig
vem de vill. Ja.
Ja. Men det vill de såklart inte.
Nej.
De skickar Malkin och Crosby till Rangers, då tror jag de får Henrik Lundqvist också.
Ja, ja, just det. Jag hörde förresten i en podd som Erik Granqvist hade, målvaktstränaren hemma i Sverige.
Ja.
Som han hade med Nyström på Expressen, Magnus Nyström, när han berättade att han har varit ganska nära att bli målvaktstränare i Pittsburgh faktiskt, för att ta hand om just Marc-André Fleury.
Ja.
Ja, han sa att han har varit på campen med Crosby under sommaren, alltså Granqvist, för att han har några adepter borta i USA som även sommartränare med Crosby, och som jag förstod det. Och att Crosby då hade blivit så fascinerad av Granqvists målvaktsstil att han hade rekommenderat honom till Pittsburgh, Pittsburghs ledning. Och att Granqvist hade varit på intervju till och med och varit en av slutkandidaterna för att få jobbet. Men att till slut så dåvarande Ray Shero ville vara så bestämd att det måste vara en transatlant som sköter det här jobbet, inte någon europé som kommer in och styr och ställer. Så att han fick inte jobbet, men han var väldigt nära.
Ja, det var ju synd. Nu vet ju inte jag så mycket om det. Hur man är som mål. Men det känns som att Fleury behöver mental hjälp.
Ja, precis. Men jag tror han har fått det lite grann.
Stora ögonblicken som det har brakat ihop.
Exakt. Han är ju enormt, inte på quick-vis, men han är ju väldigt spänstig. Han har ju grym agility, han är väldigt smidig. Och en bra rörelse, kan flytta sig från sida till sida väldigt snabbt. Och slank, liksom bra. Ja, han är ju en bra målakt egentligen, tekniskt också. Men det är det mentala som fallerar när det står på sin spets. Men jag tror faktiskt att han de senaste åren har fått, i alla fall från och med förra säsongen, har en mental rådgivning och någon slags mental coach på mer eller mindre daglig basis. Så jag tror att de identifierar det själva, Pittsburgh, att det sitter mentalt för Fleury.
Jag tror att han är väldigt populär också i laget, jag har förstått. Och framförallt är han och Crosby väldigt nära. Och jag tror att Crosbys ord väger väldigt tungt i Pittsburgh.
Ja.
Och ännu mer nu känns det som. Jag var ju där hela dagen igår och förde morgonträning och så. Ja. Och med ny coach och ny general manager, det känns som de inte vågar gå in och sätta sig på Crosby precis.
Nej. Nej, det var väl lite det som Biles Marchero tenderade i slutet av sin era där. För det ryktas i alla fall att Crosby och Malkin kom lite på kant med dem.
Ja. Jo, det såg man en tv-klipp på nyligen från båset när det såg ut att vara öppen konflikt mellan Bilesma och Crosby.
Ja, just det.
Ja, jag tror att det är svårt för en coach som... Den nya coachen och Johnston kommer in och domderar med Crosby.
Nej, det blir väl så. Det är lite som Zlatan och Hamrén i landslaget. Liksom. Ja. Men det är ingen snack. Det är Crosby som är världens bästa spelare.
Ja.
Som har en genisnille till hjärna. Som liksom, det är klart att han ska ha mycket att säga till om. Även om han är spelare.
Så är det. Ja, och även ryktesvis kan lika mycket hockey... i teorin som de första coacher.
Ja. Det är inte omöjligt att det blir en tränare av det där. Det är ju alltså det är inte nödvändigtvis så att det blir en bra kombination. Vi har ju sett Gretzky, världens bästa spelare någonsin, som kanske inte har lyckats göra jättebra efter karriären när han har testat olika. Men man vet inte, Crosby, han verkar ha lite de tendenserna redan nu.
Ja.
Han vill styra och ställa.
Det får vi se. Men du, det finns ju andra lag som går bra. Ett som ligger dig varmt om hjärtat. Känner vi till. Jag har gett ett tillstånd att du får ju faktiskt lov att prata lite om Tampa nu när de toppar tabellen.
Ja, precis. Jag vet, jag har ju smygit in lite små Tampa-referenser i princip varenda podd, men vi har ju inte fått prata så mycket Tampa Bay än så länge ändå. Så jag vill ändå, det är ändå läge att hylla dem lite grann nu, tycker jag, objektivt sett faktiskt. När de fram till en natt hade 6 raka segrar. De förlorar ju efter straffar mot Chicago borta. Det är ändå en stark poäng att ta ändå. Dock var de rätt utspelade. Jag var imponerad av Chicagos första period när de körde över Tampa totalt. Alltså det som är lite skillnaden mellan ett lag som Tampa som har kommit upp lite nu och är liksom i början av sin försök till att liksom bli ett riktigt hot i en contender i hela NHL. Det är ändå det här kontinuiteten och liksom kärnan i framförallt försvarsspelet. Som Chicago nästan är bäst på hela NHL tillsammans med kanske LA Kings. Alltså, de har ju haft Keith och Seabrook och Hjalmarsson och Odoja konstant där i flera år nu. Ja. De är så extremt samspelta. De är så svåra att få fast i egen zon. Alltså Tampas offensiv som gjort mest mål i hela NHL. Men i första perioden hade de bara ett skott nästan framåt. De hade alltså extremt bra de är och snabba och fatta snabba beslut i defensiv zon och ta sig ur och på så vis kunna skapa tryck framåt också. Allt ifrån Odoja till Keith. Alltså, det imponerar mig mest faktiskt. Med Chicago.
Men... ja, sen har de ju rätt hygglig offensiv också. De två första kreativiteten och den individuella skickligheten hos dem.
Ja, alltså.
Den är inte dålig.
Nej, och nu när din favorit Marian Hossa kom igång lite grann också. Han var riktigt bra i natt. Det var
Patrick Kane är en annan stor favorit, det vet
jag. Ja, det vet jag. Han älskar du.
Showtime.
Showtime Kane.
Han avgjorde ju hela med rätt som magisk straff där.
Ja, usch.
Det var ju faktiskt någon på förhand. Kevin Allen på USA Today var det som skrev det. Det var många som tänkte det också. Det var ju en tänkbar preview av Stanley Cup-finalen där.
Ja, ganska så pass.
Här på Chicago. Och inte mig emot.
Nej, inte mig emot heller.
Härliga städer att resa till. Två fantastiska hockeylag att titta på som spelar riktigt, riktigt, riktigt rolig hockey.
Ja, det vill jag nog ändå påstå. Nej, och för personlig del så...
Vad är det som har... Alltså som jag sa, trots att det bara blev bara inom citationstecken blev en poäng då i United Center så är de etta i sammanlagda tabellen.
Ja, det är de faktiskt. Och jag skulle vilja härleda det till... Det är framförallt offensiv då, men inte bara en top 6 som de hade som Tampa kände från sen tidigare när de hade Le Cavalier och Brad Richards och Saint-Louis och liksom att det var koncentrerat till ett fåtal spelare som gjorde alla poäng och lyfte dem i powerplay. Så här, nu är verkligen Tampa Bay ett lag med fyra kedjor som går in och producerar och nästan dominerar. Det är ju ja, alltså den bästa kedjan ska jag säga i Tampa Bay just nu, det är faktiskt inte Stamkos kedja utan det är den med Tyler Johnson och André Palat i spetsen och så Nikita Kucherov som har fått ett extremt genombrott den här säsongen, ligger på nästan en poäng per match och är extremt farlig. De är jobbiga att möta när de får fast den. Då är de är nästan omöjliga att ta ifrån pucken. Och så fort de tappar pucken igen så är de som bålgetningar på direkt. Som kackelacker. Som Los Angeles Kings nästan. Nej, jag ska inte. Men det är det som är Tampas styrka. Alltså. Plus att de har, nu är Hedman skadad, men de är stabilare bakåt i år också. Jason Garrison har varit ett bra nyförvärv faktiskt i båda riktningarna. Och framförallt Anton Strålman som är väldigt, väldigt bra.
Ja, Strolle tycker jag är ju då som följer svenskarna speciellt i hela ligan är jag väldigt imponerad av. Ja. I synnerhet som hans backpartner och Tampas ju egentligen klart bästa back saknas fortfarande. Ja. Bruten hand, Victor Hedman som ju inledde i den Norris Trophy-stilen. Ja. Han försvann ju snabbt, men Strålman har ju uppenbarligen akklimatisera ja. Sig snabbt i laget överhuvudtaget. Det är ju inte bara som han var i Rangers en defensiv klippa, han är ju offensiv väldigt produktiv nu.
Ja, ja han spelar ju första PP-kedjan. Han har en ganska originell roll eller originell kan jag säga, men en lite oväntad roll i powerplay. Han börjar ju som pointer och styrde och ställde på blå, men nu har de insett att Jason Garrisons skott kan de inte hålla borta från den positionen, så att Men Strålman är inte petad för den skull, utan nu står han faktiskt framför mål. Ja. Som Sedeno Sära. Det är han och Callahan som jobbar framför mål, medan Strålman försöker hålla sig lite högre upp i slottet för att kunna ta emot någon passning då och då och även kunna styra från en annan vinkel än Callahan. Så att, han gör det bra. Han gjorde ju ett mål mot Columbus på det viset.
Precis. Och har massa assist och ligger väldigt högt i plus-minus-statistiken också.
Ja, faktiskt. Ja, han har ju bara en överman tror jag, det är ju Filip Forsberg som vi måste prata lite om också. Ja. Men jag ska säga också att det är så kul när man har följt Tampa Bay och kollat på AHL-laget så mycket som jag har gjort tidigare i alla fall, när killar som Namesnikov och Kucherov har slagit igenom på allvar, även Johnson och Palat förra året, och nu Cedric Paquette som blev uppkallad på grund av lite skada, gjort 4 mål redan och är extremt nyttig.
Det är så kul, säger jag. Drian då? Super-rookien.
Ja.
Hur det har stöd, tycker du?
Han har varit lite... Han ser bra ut. Han är kanske lite ineffektiv hittills. Så där. Men han skapar mycket chanser. Så här. Han har ganska mycket assist har han ju samlat på sig i alla fall. Man kan väl säga om man ska vara lite negativ så märks det väl att han kanske behöver 5-6 kilo till. För att han... Även om han är väldigt så här, svår att få fatt i. Han är ju väldigt snabb i kroppen. Liksom, så att det är ju inte lätt att bara tackla ner.
Man kan få med om man vill. Så jag
ja, men alltså... Han blir rätt mosad ibland. Det har han blivit.
Ja, men det är ju väldigt positivt. Särskilt då som vi nämnde här. Victor Hedman är borta. Då finns det ju mer sparkapital också. För som sagt. Ja. Som han såg ut i början av säsongen. Så såg han ut som en av NHLs bästa backar. Men borde han inte vara på väg tillbaka snart? Vad vet du? Har du hört något om prognos?
Ja, alltså jag är inte helt säker på att han är väldigt nära. Jag är faktiskt inte helt uppdaterad än om han har gått på isen. Jag tror det faktiskt. Ja, men klart. Känslan är, tycker jag, det är att när det kommer så här skadedomar och de säger 4-6 veckor, då är det ju aldrig 4 veckor, utan det är snarare 6 veckor. Ja. Så att jag tror att han har några veckor. Ja, han är ju inte nära spel i alla fall. Det är han ju inte. Så att det blir väl i december som han är tillbaka.
Yes. Ja, de kommer hit på måndag faktiskt, ja. Till New York. Och det ska bli spännande att se. För det är ju också lite, de är ju lite Rangers South nu. Med just Strolle, Ryan Callahan och Brian Boyle.
Ja. Ja, det blir det. Och så Saint-Louis första match mot Tampa.
Ja, precis. Och Callis första mot Rangers.
Ja, just det.
Strålmans, för det förstår honom. Det ska bli spännande. Det var någon som sa igår, Kalle, han borde få en video hyllning på jumbotronen. Det tror inte han får. Men då borde väl San Luis få det när de kommer rätt snart till Tampa också.
Ja, det, jag är...
Trots att det var så surt när han lämnade.
Ja, jag är väldigt spänd själv på vilken reaktion det ska bli faktiskt. För jag är inte säker. Det blir nog positivt. Det vore väldigt, väldigt oförskämt annars. Men det blev ju ett knöligt slut där som är bråket. Och så här. Men det vore ju väldigt taskigt. Alltså, hans tröja ska ju upp i taket någon gång.
Ja, jag är glad för din skull i alla fall, Jonathan, ja. Att de lever upp till hypen. Det var många som trodde på Tampa inför den här säsongen. De verkar ju verkligen... Ja, de lever upp till förväntningarna.
Ja.
Ett annat lag som ju faktiskt ligger på samma poäng som Tampa och har smugit upp lite, får man säga. Lite under radarn har de gått, tycker jag. Och det är ju Vancouver.
Jag håller helt med.
De är ju på 24 poäng också i skrivande stund. Och gör det väldigt bra.
Ja, de har verkligen fått ett... Alltså de är tillbaka på... Jag ska inte säga på allvar, men... Alltså det är ju en enorm skillnad nu när de har Willy Desjardins på bänken. Och, ja. Och de får ett helt annat spelsystem. Och Sedinarna är ju... De ska vi ju prata om igen såklart. Det är på ett positivt bemärkelse. För de är ju... Ja, de är ju
de har på nytt födda och... funkar väldigt bra ihop med Verbata, som du inte trodde så mycket på förr.
Smådissan, tror jag.
Ja.
Men,
det är en nyckel där. Men en annan nyckel är ju att Nick Bonino har gått in och fyllt håret efter Kessler, som man trodde skulle bli så förfärligt i andra kedjan. Men Bonino har ju varit riktigt lyckad där.
Ja, det är faktiskt en skräll, verkligen. Alltså, för att visst, Bonino var ju... Bra i Anaheim, men han har aldrig haft riktigt den poängkapaciteten som Kessler har visat upp genom karriären. Och det kändes ju som att det var... Självklart var det så att Kessler var den stora nyckeln i den traden och den spelaren som det handlade om. Och Bonino kändes som en hyfsad en hyfsad ersättare att kunna ha i andra kedjan. Men han har ju verkligen... Han har ju varit riktigt bra. Han ligger på nästan en poäng per match. Jag har han i mitt fantasy-lag. Liksom. Jag har succé. Nej, men... Och sen överhuvudtaget så har de haft betydligt bättre secondary scoring i år. Alltså en sån som Burroughs gjorde ju inte mål förrän fram i februari förra säsongen. Redan nu har han gjort ett antal mål. Och även Chris Higgins och en sån billig värvning som Lyndon Vay, som har jobbat väldigt bra i powerplay tillsammans med Sedinarna.
Exakt. Lyndon Vay, det trodde man inte.
Nej, det trodde man inte. Utan att säga för mycket så är jag för mig att han är född i Kalifornien. Det är lite ovanligt. Men så här,
Han... Som sagt, i matchen igår då mot Ottawa så var det Daniel Sedin som avgjorde på passning av Henrik Sedin. Den har man hört förr några gånger. Jag pratade med Daniel efteråt och han sa att, det är väldigt positivt just nu. Fast han påpekade också att även i fjol så hade de, började de väldigt bra och hade väldigt fin rekord efter 30 matcher innan allt bakar ihop.
Det är en brasklapp.
Han ville varna lite men sa samtidigt att fast känslan i laget är en helt annan i år.
Ja. Ja, exakt. Det är en liten brasklapp som man kan nämna i alla fall. Att de hade, efter 17 matcher i fjol hade de ju 10-5-2 och nu har de väl 12-5.
Ja.
Så det är ganska liknande. Men det är som du säger, det var en helt annan känsla då. När det var ju motsvarande period som Tortorella stod och pekade på alla liksom. Och Edler fick ju höra vad han tålde.
Ja. Det var ett styrkebesked där tidigare i veckan att de först fick de i och för sig då ett ordentligt med pisk av Los Angeles, men det var en match när Los Angeles verkligen behövde komma tillbaka. Så dagen efter gick de faktiskt och slog serieledarna Anaheim.
Ja, precis. Det var ett styrkebesked, precis. Också ett lite prestigemöte då med tanke på att det var första matchen för Kessler mot Vancouver och vice versa.
Ja.
Ja, de har plockat den borta, det är starkt.
Ja. Om vi fortsätter med positiva saker, eller vill du säga något?
Ja, jag skulle bara säga snabbt att Ryan Miller har ju varit en väldigt bra värvning där.
Funkar det. Han har haft någon
alltså han, statistiskt sett, om man ser till räddningsprocent och så är det ju inte imponerande. Då ligger han ju ganska medioker till NHL, men han har ju en väldigt bra i vinstkolumnen, 11-2 i record.
Ja,
och det är ju det
han fick ut där mot Los Angeles så fick Eddie Leck komma in och då var Eddie bra istället.
Ja. Mm. Och Leck hade ju en bra start tidigare i veckan också.
Precis.
Så att, det ser bra ut på målvaktssidan också. Så har de ju Markström där nere också.
Ja, som håller på att slå och ha Eddie
Ja, just det.
Du nämnde Filip Forsberg förut och vi måste återkomma till Nashville Predators en gång till.
Ja, vi har gjort det i varje avsnitt här, men det är ju de, vi förväntas oss omedvetet att de ska sjunka ihop snart.
Ja, men när de slog St. Louis här i veckan, då utbrast kommentator efter kommentator här i Nordamerika. Nashville is for real.
Ja.
Det är ingen snack om det längre. De har genomgått någon slags metamorfos här under Peter Laviolette och massor med unga spelare har tagit dramatiska kliv framåt med Filip i spetsen. Som är nu NHLs bästa rookie och leder plus minus statistiken. Och jag ser redan fram emot att åka till Las Vegas och vad menar han tar emot Calder Trophy.
Alltså det känns ju faktiskt, han leder ju, det är ju ofta brukar jag döma Calder Trophy-vinnaren efter poängstatistiken. Det är ju så.
Ja.
Och han har ju ryckt ganska ordentligt där nu.
Ja, och det är ju inte bara det. Om man ser honom spela, han är alltså i första kedjan där. En väldigt lyckad formation med Ribeiro och Neil, ja. Och när man ser honom spela, den här pondusen han har på isen. Ja. Han är 20 år och ser ut som en vuxen, riktig vuxen NHL-stjärna.
Ja, men det låg väldigt mycket i det du sa här inför säsongen när vi previewade Nashville här. Då hände ju det att folk hade minst han sagt hemma i Leksand och på Nashville på campen att han kom i våras såg han ut som en pojke och nu kom han tillbaka som en fullvuxen karakal.
Ja, precis.
Och dels fysiskt men även liksom som du säger pondusmässigt. Han har ju ett enormt självförtroende just nu och det bygger väl inte bara på att han gör massa poäng utan han har helt enkelt en annan inställning liksom. Han vågar ta för sig på riktigt nu liksom. Alltså, för det, jag ser inte att det ska avta nämnvärt att han ska plötsligt liksom gå poänglös i 10 raka matcher och ramla ner i hierarkin igen, utan det känns som att nu är han en NHL-stjärna.
Ja, det är väl bara skador som känns som eventuellt kan stoppa honom då. Men han har ju ett enormt självförtroende, nu säger han själv också såklart att ju bättre det går desto mer självförtroende får han. Och det syns ju, det syns på honom. Han utstrålar, och det hörs på honom. Han utstrålar verkligen självförtroende.
Ja.
Kul för Foppa, som han ju faktiskt kallas.
Ja,
det är en barnsben. Foppa från Åkerö utanför Leksand.
Det är en värld.
Ja, en ny Forsberg håller på att bli stjärna igen.
Ja. 5 mål i rad han nätat också. När vi spelade in
det. En assist med den där kanonkedjan. Men som jag sa, det är flera unga där. En sån som Mattias Ekholm har ju vuxit ut och blivit en riktigt stabil defensiv
kippare. Ja, precis. Han har verkligen... han nämns ju inte så mycket här hemma i Sverige hits, vad jag har sett i alla fall. Men han har ju verkligen blivit en stabil backhugge där i Nashville. Som är, det kanske är till och med deras allra starkaste lagdel till och med.
Ja, det är sådana har klivit fram och de har Weber och de har Seth Jones, den stora, stora talangen.
Ja, och det känns nästan som att, utan att säga för mycket, så tror jag nästan att Ekholm har fått nästan, i alla fall i vissa matcher, mer speltid än Jones.
Ja.
Utan att Jones för en del har gjort det dåligt.
Ja, men jag gillar också Laviolette, hans tro på ungdom. Han vågar verkligen satsa på unga killar och det... Deras förra coach var inte riktigt känd för det när han var i Nashville.
Nej, det stämmer. Det stämmer.
Han visar å andra sidan mer sådana tendenser i Washington. Som jag också har kommit igång nu och spelat bra på slutet. Och svenskarna är väldigt bra i Washington.
Ja, det ska vi säga. Det är lite konstigt där. För det känns som att vi jinxar upp det lite när vi pratar i podden. Att vi sågar lag som så här, och vi tycker hit och dit. Och sen så nästa vecka när vi pratar, då har de plötsligt vunnit alla matcher sen dess.
Ja.
Det är lite samma sak med Washington, för de pratade vi lite halvdassigt om förra veckan.
Ja, men det var ju för att de hade haft en lång svit av förluster. Men när man pratar med dem, och när jag pratar med Marcus Johansson, som ju har fått ett väldigt lyft här.
Ja, verkligen, verkligen.
7:e, 8:e målet igår, och det är därmed uppe i samma skörd som från hela förra säsongen.
Ja, ja.
Hans bild var ju då att de faktiskt spelade bra långa stunder även under den här tunga perioden. Men begick misstag som kostade dem enormt mycket.
Ja.
Det var väldigt frustrerande, men nu har de eliminerat de misstagen och spelar bra. Och han lät väldigt positiv. Att de tycker att de spelar mycket bättre hockey 5-5 än vad de gjorde förra säsongen. Att han gör så mycket mål beror på att han skjuter mer och att spelsystemet gynnar den sortens spel. Han bara
Ja, positivt.
Och så har han ju en radarpartner i André Burakovsky. Ja,
de två har ju faktiskt blivit radarpartners nu. De spelar ihop liksom.
Och Burak skuggar ju faktiskt Filip där i toppen av rookie-ligan också.
Ja, han är uppe över en 10 poäng nu. 10, 11, 12 och sånt där.
Ja. Så har Vetchkin börjat producera igen. Han gjorde också 2 mål igår.
Ja, det är viktigt.
Positiva tendenser i Washington.
Positiva tendenser. Brower har ju blivit deras tredje länk. Johansson och Burakovsky har gjort det bra också. En power forward, precis som Ovechkin. Och jag ska ju faktiskt ranka de 10 bästa power forwardsarna senare i podden.
Ja, vi har lite mer att gå igenom tycker jag först.
Ja, det har vi absolut. Jag blev bara tvungen att påpeka det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ja. Jag fortsätter prata lite positiva saker. Och ett lag som jag inte trodde att jag skulle säga några positiva saker om är ju Winnipeg Jets.
Nej.
Och i och för sig så vet jag inte om... Det är ju inte som en cirkusföreställning direkt. Man jular ju inte ner för andra avenyn när man Winnipeg ska spela på tv ikväll. Men de tar poäng och de ligger på slutspelsplats. Och vem hade trott det?
Ja, det är faktiskt rätt... ja, precis. Det var vi inne lite på förra veckan också. Att vi hade totaldissat dem i previewn och så att de var inte ens värda att prata om. För de har ingen chans i Western Conference. Men de ligger alltså på slutspel där, trots att de har gjort minst mål i konferensen.
Ja, det är just det. Det är så extremt målsnåra matcher. De vinner ju med 1-0 i allmänhet. Ja. Eller 0-0 matcher som de sen vinner på övertid eller straffar.
Ja, exakt. De har varit väldigt bra i straffläggningar just. För att ta åt sig lite extra poäng.
Ja.
Nej, men nu... Ja, det är... Till och med målvaktsspelet som har varit deras stora aber i flera år. Med Ondrej Pavlets där har ju varit stabilt. Riktigt bra. Till och med vunnit flera matcher åt dem.
Ja, han har tagit... Han har skärpt till sig
ordentligt, ja.
Men jag får säga att jag har inte sett dem så mycket just för att jag inte har varit så kittlad. Men du brukar ju se alla dygnet runt.
Ja, ett antal matcher.
Jag får intrycket att det är ett väldigt tajt lag. Och ja, det var vi väl också inne på förra veckan. Att de har blivit lite hårda efter att ha varit softa i så många år.
Precis, Paul Maurice-stilen lite grann.
Ja.
Och att de har ju faktiskt det spelarmaterialet för att spela den hockeyn alltså. Och nu när Evander Kane, som också är en bra power forward, är tillbaka i fullt slag. De har en bra bredd där. Blake Wheeler och Andrew Ladd och så vidare. Brian Little. Shifley, som ju faktiskt som var ett överraskande högt draftval. Det första i Winnipeg Jets historia sedan de kom tillbaka i NHL. Han är en ganska bra första center där just nu. Och så har de ju, precis som Nashville och många andra topplag, en rätt solid backsida då, som leds ju framförallt av Tobias Enström.
Ja. Att,
Toby Enström, han heter ju inte ens Tobias Enström på NHL.com, han heter Toby.
Ja, jag har sett det, men människan heter Tobias.
Ja.
Det är ett annat lag som jag insåg ju det nu, vi pratade faktiskt om Winnipeg förra veckan, men Carolina har vi inte pratat så mycket om i positiva ordlag direkt.
Nej, jag skrev faktiskt upp det som en
positiv trend på slutet.
Jag skrev upp det som en liten hållpunkt här, kanske ska ta upp lite Carolina faktiskt, för att de är... Nej, det är visst, de är en bit från slutspelsplats fortfarande, men de har en väldigt positiv trend som du säger. Vunnit betydligt mer än de förlorat sista tiden. Och för i svensk perspektivet där så har Elias Lindholm varit hetast i laget.
Ja, det säger de flesta nere där, och även när man pratar med, jag pratar både med honom och med Viktor Rask. Då. Rask säger hela tiden att ja, Elias är vår bästa spelare just nu.
Ja, ja.
Ja, och jag producerar mycket och pratar precis som Filip om att framgång är framgång, att han, förlåt för den klyschan, men att få mycket av att det går så bra. Det är kul, det är en stor talang som hamnar lite i radioskugga i fjol kanske.
Precis, det blir lite så när man spelar i de här lagen som inte får så mycket uppmärksamhet. Oliver Ekman Larsson i Phoenix till exempel också.
Ja.
Lite liknande, men Nej, men han har 7 poäng på de senaste 6 matcherna har han.
Ja, det är roligt för honom. En bra grabb. Och som sagt, det är stor talang. Det var många som började gnälla om att han hade åkt över för tidigt och så. Det tror jag aldrig att någon gör. Det är ju bara att komma hit.
Det är ju en skola också, skolas in igenom. Liksom.
Ja,
det borde
precis.
Vara positivt om man inte har för höga förväntningar från start. Liksom.
Ja.
Nej, men han är riktigt bra. Ja, annars så har ju...
För de har ju fått tillbaks, de hade ju sån extrem otur med skador där. Men de har ju fått tillbaks Stål och Skinner.
Precis.
Det ger ju resultat.
Exakt, exakt. Nej, det var ju riktigt risigt där i början när de fick ha Riley Nash som första center. De hade det blir ju då blir det tufft igen. Nej, men de är riktigt bra. Till och med Cam Ward har ju varit väldigt bra i kassen också. Utdömd målvakt.
Verkligen. Carolina fansen har ju dömt ut honom och sagt att han är slut. Men han har också fått en liten på nytt före så här de sista veckorna.
Ja, verkligen. Jag vet inte vad han ligger till statistiskt, men jag kan tänka mig att det är riktigt bra nu. Alltså.
Mm.
Nej, han har varit, det är ju en nyckel såklart för ett lag med lite tunnare spelmaterial. Då är självklart målakten måste vara bra. Mm. Det har ju Cam Ward verkligen varit. Vilket han måste vara också med tanke på att han fortfarande sitter på ett väldigt högt cap hit. Så han har ju inte haft så bra trade-värde heller för Carolina.
Ja, just det.
Så att, han har varit tvungen liksom för Carolinas del att han har storspelat det. Det har han gjort nu. Så det är bra för dem.
Du får nämna ett lag som känns lite ojämnt men som också känns som trenden blir mer och mer positiv för. Och det är Philadelphia.
Ja, de har också skrivit upp här faktiskt, Philadelphia. Det är många lyssnare som hejar på Philadelphia, har vi noterat.
Ja, det är ett populärt forecast-lag.
Ja, det är ju så. Det kan man inte sticka in och stå med.
Det är de och Rangers och Pittsburgh och Detroit. Ja. Jag tror det är de som har flest fans i Sverige.
Ja, det är min känsla också. Möjligtvis Montreal på ett hörn också.
Ja, Montreal också. Absolut.
Boston kanske. Chicago.
Klassiska lag.
Ja, precis. Så är det. Nej, men Flyers, de kom ju överlevande ur sin hemska oktoberschema. De fick ju maximalt jobbig start med bara topplag hela oktober ut.
Just det.
Men de här låg ju på 50% ungefär ändå i win där. Vilket ju var starkt. Och nu har de haft lite bekvämare schema. De har ju mött Florida dubbelmöte här nyligen och Edmonton har de mött. Och de ska möta Columbus 2 gånger på hemmaplan nu i november.
Ja.
Columbus på tal om skadeskjutna lag.
Precis. Scott Hartnell kommer hem.
Ja, just det. Mm.
Men det är väl framförallt att den här för the big three där. Giro och väldigt hete Voracek och väldigt begåvade Wayne Simmons har börjat leverera.
Ja, alltså precis. Det är ju det är, alltså den i den här formen så är de ju en av de klart bästa kedjorna i NHL.
Ja.
Framförallt du var där med Giro och Voracek.
Ja.
Och så Simon som framförallt spelar med dem i powerplay i alla fall framför kassorna.
Precis.
Våra sex som jag sett har blivit så här super. Alltså nu är han stor i Tjeckien, hemma i Tjeckien, vet du. De har inte gått, det här har inte gått om obemärkt förbi. Han är superhypad där.
Ja.
Nej. Och
hur ser du det? Följer du den inhemska tjeckiska?
Ja, precis. Jag följer exakt. Kollar lite på Lev Prahade. Nej, jag har sett lite på Twitter att det kommer ut grejer. Så senast idag så var det Voracek på första sidan på någon stor tidning där. Med så här jättestort och rubrik och hela grejen. Men,
Han är ju poäng. Han är precis bakom Crosby i poängligan.
Ja, han är ju den som orkar hänga på Crosby hittills.
Precis. Ja, i viss mån Seguin.
Ja, Seguin som ju också leder till skytteligan.
Seguin?
Nej, förlåt. Jag ska inte...
Seguin tror jag man säger. Ja, det är som du svärar på, men så har du alltid låtit det här.
Förstå.
Men visst, Seguin enligt det etniska.
Okej, när jag skulle anstränga mig ordentligt, då skulle jag säga, då skulle jag säga Tyler Seguin.
Ja.
Nej, men sen i Philadelphia så vill jag även lyfta fram, det kanske var gjort tidigare, men som verkligen är bra, alltså, som har gjort det här steget till NHL på ett riktigt bra sätt. Mika Raffel i fjol och i år Pierre-Edouard Bellemare.
Ja.
Som är sjukt bra. Han får inte så jättemycket speltid som han förtjänar egentligen av Berube där, men alltså han är otroligt bra när han är inne.
Ja, det ser man ju. Jag följer mycket av Flyers förr genom Niklas Wiberg som vi nämnde förra. Han är ju upprörd på Berube att han inte coachar laget bättre, eller matchar laget bättre.
Minst sagt.
Där framgår ju också att det fortfarande backsidan är inte den starkaste, men det visste vi på förhand.
Ja, exakt. Och de har fått trubbigt, lite...
trubbigt på backsidan.
Det är trubbigt än.
Det är inga spelande, det är inga Rudaudi-epigoner.
Epigoner, nej. Nej, men de har fick panikvärva in Kolajakovo här nyligen också.
Ja,
det är väl inte...
jag som hoppades på Douglas Murray.
Ja, just det, exakt, exakt. Nej, men ja. Ja, nej. Och det är en sån som Braden Shen till och med kom igång lite på slutet. Han har varit en hackkyckling lite grann, tycker jag, bland Flyers-fansen. Nej, det ser bra ut. Och även målvaktssidan som spökar lite för dem i början där, så har väl Steve Mason rappa upp sig lite grann i alla fall. Liksom Emery, som har mycket vinster hittills.
Jag ser mycket fram emot Thanksgiving-helgen här som kommer. Då har Rangers och Flyers back-to-back-möten på eftermiddagstid.
Då snackar
ena dagen i Philly, nästa dag här. Det blir väldigt spännande att följa. De har ju viss historia, de två lagen.
Ja, det kan man ju säga. Ja, det var ju så sent som i slutspelet förra våren.
Precis.
7 matcher.
Underhållande serie.
Ja, det var det faktiskt.
Men du, om du inte har något mer på... Ja.
Jag har en sak till, jag vill gå in på en negativt.
Ja, men jag skulle just säga det. Om du inte har något mer positivt, så har vi ju... Åtminstone, vi har två lag som ju känns som grova besvikelser.
Ja, ja, jag har skrivit upp här att vi är ju besvikna på Dallas Stars och Colorado Avalanche i West i Central Division.
Ja.
De ligger utanför slutspel. Och de har dåliga trender båda två. Och det har de haft egentligen hela säsongen.
Ja, nu lyckades ju Dallas då faktiskt vinna i natt. Bröt sin, vad var det, 7 matcher långa förlustsvit.
Ja, det var uppe i en rejäl massa matcher i alla fall.
Ja, men då slog de Arizona i en het match.
Ja, på borta isen då.
Ja. Nu är ju Arizona också ett väldigt vingligt lag, känns det som. Men ändå, det var nog viktigt
ett trendbrott i alla fall.
Ja.
Ja, de gjorde en trade där nyligen också, ska vi nämna.
Ja, nyligen, de gjorde det igår.
Ja.
En väldigt oväntad trade, tycker jag.
Tycker du?
Ja, de tradade bort veteranbacken Gonchar till Montreal och fick Travis Moen i utbyte. Och jag, känslan har ju varit att de behöver, om det är något Dallas behöver, så är det rutinerade, stabila backar som har varit ute och dansat för. För det ser inte vingligt ut där. Men å andra sidan, så, man får ju intrycket att det kanske var något de gjorde för att skaffa sig mer svängrum under lönetaket.
Ja.
Att det är en större trade-omslag på gång.
Det är inte omöjligt. Jim Neal har ju visat sig aktiv sedan han tog över Dallas. Ja. Nej, men Gonchar har ju varit, han missar väl hela kampen på grund av skada och haft en ryckig säsongsinledning här och fått väldigt lite speltid. Men så de har inte haft så mycket tålamod med han heller, men han har inte varit så bra sen de fick in honom från sommar sen heller. Men
vad ska Montreal med honom till, undrar man ju, som hade bestämt sig för att satsa på sina unga stjärnor.
Ja,
det kanske känner att de behöver någon försäkring.
Det måste vara det. Det är väl, jag antar att Michel Therrien där ligger bakom lite grann. Han tränade ju Pittsburgh under Gonchars glansdagar.
Ja.
Några år sedan när Gonchar gjorde massa, var första back i PP för Pittsburgh. Nej, men det är väl, jag vet inte riktigt varför Montreal gör det här. De blir i alla fall av med Gonchar är ju UFA i sommar, medan Moen, som ju varit lite av en besvikelse i Montreal de senaste åren i alla fall, har ytterligare ett år kvar på kontraktet. Så de kände väl att det här var deras chans att bli av med Moen. Att de fick ta en ganska hög cap av Gonchar den här säsongen. Men de hoppas väl att han kan lyfta sig lite under Therrien.
Therrien säger att Gonchar är en spelare som tar hand om sina lagkamrater. Att till exempel Malkin hade enorm nytta av att ha en sån pappa i laget när han kom till Pittsburgh.
Ja.
Så det är väl helt enkelt hans ledaregenskaper i omkringsrummet. De kanske behöver honom då. Som sagt, som försäkran för att Subban och Price är lite unga fortfarande för att köra bussen.
De har ju ingen lagkapten i år, Montreal.
Nej,
lite på grund av att de kanske saknar en tydlig ledare på det viset. Därför blir det Gonchar och Jemelin i andra backbar. Ryssarna, sen så Subban och Marco i första. Det är ändå helt okej.
Ja.
Men som säger, man trodde att de skulle satsa på sina Nathan Beaulieu och Jared Tinordi och så här den här säsongen. Men nu ramlar ju de ner i hierarkin igen. Så att, ja.
Men nu, vad har varit Dallas stora problem då? De har ju fortfarande, Tyler Seguin är ju faktiskt leder
skytteligan, ja precis. Ja. Och även Jason Spezza har gjort väldigt mycket poäng alltså, överlag den här säsongen. Hela den första kedjan har varit lite halvknagglig de senaste matcherna. Jamie Benn har ju gått poänglös många matcher på slutet, men jag har sett lite kommentarer av Linde Ruff senaste tiden. Han, när det går dåligt då tappar han humöret snabbt. Och då ska det tvångstränas och det ska vara idioten på träningen ungefär. Han hade faktiskt han var så besviken på sina topp 6-spelare faktiskt här om natten, att han dagen efter hade en träning som gick ut på att det var ingen vanlig isträning eller att de skulle lyfta lite skrot, utan han satte top 6 tillsammans som en grupp. Han satte bottom 6 tillsammans som en grupp. Han var väldigt nöjd med sina bottom 6-spelare, med Anton Rosell och Cody Eakins här. Och så satte han försvararna i en grupp. Och så, som jag förstod det, så ställde de upp sig längs med ena kortsidan i mållinjen. Och sen fick de fläta ihop sig med benen i varandra på något sätt. I tre lag liksom, så att säga. Och så skulle de snabbast möjligt ta sig över till andra sidan. Dels var det ju en fysisk övning, men dels var det en samarbetsövning som Ruff ville visa då, vilka som har bäst samarbetsegenskaper och ledaregenskaper. Och då visade sig att top 6-gänget, de blev ju utklassade.
Ja.
Jamie Benn och Seguin och Alex Hemsky, som har varit katastrofal den här säsongen. De fick en uppsträckning efteråt också av Ruff, som ju inte alls är. En sån som Jamie Benn har fått mycket beröm för att vara en ledare och en väldigt duktig ung lagkapten i NHL, men av Ruff är han inte populär just nu.
Nej. Jag tror att de, precis som jag tror att det är samma fenomen med dem och Colorado. Ett ungt lag som får ett genombrott som de fick i fjol.
Mm.
Det har vi varit inne på förut. Det blir ofta så här sophomore slump för sådana lag.
Ja.
De tar två steg fram och sen ett bak. Eller i Colorados fall fyra steg bak. Säsongen därpå. Det är väldigt vanligt. Det hände St. Louis när de var på väg framåt. Det har hänt åtskillnader.
Ja, det har hänt faktiskt många gånger. Ja, det blir helt andra förväntningar andra säsongen också.
Precis, det blir andra förväntningar och också någon slags orutinerad entitlement. Man tror att det är givet att man ska till slutspel och man behöver fundera på hur ska vi slå dem, och så glömmer man bort att man måste faktiskt prestera hela säsongen.
Ja. Nej, men en spelare som inte är så ung och som är nyfärd för den här säsongen, det är ju just Alex Hemsky just i Dallas. Han har ju varit, vi pratade om att de skulle få en så otroligt bra one-two-punch.
One-two-punch var det någon som skrev att det är inte ett podcast-avsnitt om inte Jonathan Ekliv säger one-two-punch.
Nej, men då säger jag en gång till. One-two-punch med Tyler Seguin och Jamie Benn och sen Spezza och Hemsky, som jag gjorde så bra ihop i Ottawa förra året. Nu hörde jag uttalet det på Ottawa.
Ottawa.
Ja.
Senators tror jag du kan bara säga.
Ja, just det. Nej, men Hemsky, han har fortfarande inte gjort ett enda mål. En assist har han på 15 matcher. Minus 7.
Ja.
Det är ju inte bra liksom. Med den lönetaksträffen och den plats han förväntas ta i lagbygget. Liksom. Så att, nej. Det, och sen är det väl lite med backsidan där också. Det gäller även i Colorados fall att den är inte speciellt stark. Och den är sårbar för skador och liksom dåliga trender i laget. Och sen är målvaktssidan, Karl Lehtonen har inte varit super vass den här säsongen. Och inte Limpan heller när han har fått stå.
Nej.
Så att, men ja, jag tror du är inne på rätt fenomen. Det är lite så för slump över både Dallas och Colorado.
Men nu har de, som du också nämnde, de har en väldigt bra general manager i Jim Neal. Jag läste att han predikar nu tålamod och vi måste jobba oss igenom det här, det finns inget annat. Samtidigt som jag tror att om det fortsätter så här så kommer han att göra just några begåvade trader. Nu är inte det så lätt eftersom det inte precis bara är att plocka det man vill i den här ligan nu för tiden.
Nej.
Men han är så smart så jag tror att det ändå kommer ordna sig. Men det har ju blivit ännu värre konkurrens i väst. Alltså. Det är ju uppenbart Nashville och
Vancouver.
Calgary och Vancouver.
Winnipeg.
Winnipeg också tänker slåss om slutspelsplatserna. Så det här blir ju extremt intressant.
Ja, ja. Ja, jag ska ta upp i Colorados fall så är det ju framförallt så att deras topp 6-spelare har inte alls levererat överhuvudtaget nästan. Så Duchesne och McKinnon leder deras interna poängliga på 10 poäng på 17 matcher. Man förväntar sig att nästan 4-5 spelare skulle ligga på närmare en poäng per match.
Man tror hela tiden att ja, men nu har det vänt, nu händer det någonting, men fan. Igår här så åkte de på 6-0 knockout på Long Island.
Ja.
Var undermåliga. Men det där har faktiskt pratat med lite folk om, och det är många här som säger att de var inte så bra som de såg ut i fjol. De brister som man tyckte man såg på pappret, de fanns där. Men sen enorm skillnad mot i fjol var att Valamo var dem.
Ja, han var ju bäst innan man lagt.
Ja, men har inte varit i samma slag i år. Och då blir de här bristerna exponeras. Framförallt på backsidan.
Ja, exakt. Och vill man prata i sådana fantasy- eller fancy stats-termer så hade de ju... Var de ett ganska dåligt korselag förra året också. Så de hade svårt att styra matcherna rent... Ja, när man räknar skott åt båda håll och så här. Och det är ju samma sak i år. De har, och det var ju som mot Islanders i den där matchen som du nämnde i natt här. De hade knappt en enda fullskalig målchans i den här matchen.
Nej.
Det var ju otroligt. Och då har de ändå sån offensiv punch liksom. Men det funkar inte alls för Colorado. Och det känns inte som att det bara är just nu, utan de har stora problem där faktiskt.
De har ingen one-two-punch.
Nej, de har ju en one-two-punch, men funkar inte ändå. Jag läste faktiskt ett som Adrian Dater skrev på sin blogg efter Islands-matchen. Vad han tyckte om spel just då. Det kändes som att det var tvärt motsatt vad man hade sagt om Colorado förra säsongen. Nu exponeras min märkliga engelska här igen. Jag ska försöka... Jag orkar inte översätta. Jag säger det. Okej, så här. The forwards all seem to be standing around looking at each other, wondering who should do what. The forwards seem like they are on an island, totally divorced from the defense. Nobody is working in conjunction with each other. Nobody seems to be communicating on the ice. Everybody seems like strangers to each other.
Mm.
Och förra året så var det ju kollektivet Colorado som tog dem så långt. Visst, de hade väldigt bra spets och vann de matchen, men de funkar ju extremt bra som kollektiv, och det var väl därför som Patrick Roy också fick Jack Adams som bästa tränare.
Ja,
men nu är det som, väldigt svårt.
Det som Laviolette ser ut att vara krattat för om det fortsätter så här med Nashville. Ja, och de hade karaktär i fjol också, de vann jämna matcher. Nu är det precis tvärtom, de tar ledningen med 2-3-0 och så tappar de ledningen.
Ja, det är
illa.
Det är ett stort problem. Ja, nu ser jag att klockan har passerat en timme. Om vi ska inte bli för långrande här så kanske vi ska helt enkelt köra den här power forwards-listan. Jag drar igenom. Ja,
jag vill bara säga en sak.
Ja, gör det.
När du och Victor Norén startar ett rock'n'roll-band, då finns det bara ett namn. Ni kommer heta One Two Punch.
Ja, ja.
Det är ett rätt bra bandnamn faktiskt.
Ja, det är shit alltså. Det var skitbra namn.
Ja. Annars jag kommer jag singer med One Two Punch. Ja, det ser man fan fram emot.
Första låten. Hallå, hallå, hallå.
Ja.
Ja. Nej, men nu ska jag ta min power forwards-lista. Det har fått extremt bra förslag på Twitter faktiskt av lyssnare här.
Du har frågat efter power forwards.
Ja,
jag har inte hunnit sätta mig in i det här. Jag skulle också ha gjort en lista, men tiden, Jonathan, den bara rinner ifrån mig.
Ja, det är så. Men vi kör igenom. Vi kör igenom lite snabbt. Jag måste säga att jag är nästan mer imponerad av lyssnarnas förslag än mina. Så att min lista är absolut ingen facit, men jag drar den i alla fall.
Mm.
På 10:e plats så tog jag ett lite så här val bara för att jag ville sticka ut lite grann. Det är ingen av lyssnarna som har nämnt han. Jag tog Tommy Wingles i San Jose.
Mm.
Bara för att jag tror han närmar sig 70 tacklingar den här säsongen. Och då bara spelade 15 matcher någonting. Han skjuter också extremt mycket per match trots att han inte får så mycket speltid.
Det känns som att han har fått lite genombrott.
Ja, han har fått ett litet genombrott. Också. Han har arbetat sig upp i hierarkin lite grann också. Och definitionen av en power forward ska jag säga också. För det var lite svårt att definiera tycker jag. Det ska ändå vara en snubbe såklart som tacklas mycket och som ligger på offensiv zon, som är skitjobbig att möta för backarna, men som också producerar framåt och är ett farligt hot. Och så skjuter mycket, precis. Det här är nog fel definierat av mig, men jag valde att helt utesluta centra, för jag är en riktig power forward, tycker jag ändå är en ytterforward.
Ja, det håller jag helt med.
Så jag har faktiskt inte med Ryan Getzlaf till exempel, som många har nämnt, eller Ryan Johansson, eller David Backes. Men på nionde plats, då har jag från Detroit Justin Abdelkader. Mm. Som jag tycker är ett bra komplement ofta till sådana som Zetterberg och Datsyuk och så, och som ofta får den rollen också. Och gör det bra, han har gjort ett antal, ganska mycket mål och poäng den här säsongen.
Fråga på en gång, har du några fler power forwards från Detroit?
Jag har inte någon mer power forward från Detroit.
För då vill jag säga att jag tycker egentligen att Johan Franzén är en ännu bättre power forward än Abdelkader.
Han glömde jag.
när han är i form. Han är ju, hur illa han än nu tycker om uttrycket, lite streaky.
Ja.
Men när Franzén blir het så är det verkligen en av de tunga power forward.
Det är ju en han fyller ju verkligen den mallen för vad en power forward innebär. Och som du säger, när han är i stimmet, då är han ju sjukt bra liksom.
Ja, men visst, ja. Även Abdelfucker, som jag bara kallar honom ändå.
Du gillar inte han?
Ja, det var så för att han ställde till det några gånger när de var i finalen, 08-09. Då var han en ung...
Skitunge.
Ja, och gjorde dumma saker. Och då utbrast jag någon gång Abdelfucker. Och det
på pressläktaren?
Satt kvar. Och ja, Apfelstrud eller också kallade honom.
Ja, ja.
Ja, men vi köper det.
Ja, på åttonde plats så valde jag att sätta Chris Kunitz. I Pittsburgh. Också väldigt mycket skott har han ju, och mycket tacklingar och så här. Han har en tydlig roll där intill Crosby. Jag tycker även att Patrik Hörnqvist på ett sätt att han kan definieras som power forward också.
In- och tonic-kedjan.
Ja. De har alla möjliga ingredienser där. Men jag ser ändå Chris Kunitz som en power forward, och han gör ju väldigt mycket mål. Och han är också tacklas mycket och skjuter mycket. Och jag tycker han uppfyller kriterierna. På sjunde plats, ett homer pick då som Tampa Bay fans, så tar jag ändå med Ryan Callahan.
Ja. Han är lite både och. Han är också en grinder på sitt sätt.
Han är lite en grinder, det kan man säga också. Han är väldigt bra i defensiv zon också. Alltså en riktig power forward är ju mer, kanske mer offensivt präglad då. Callahan är en sån som täcker hutlöst mycket skott och sådär.
Han täcker nästan för mycket skott, för åtminstone en gång per säsong så blir han ju skadad.
Ja. Alltid någon så här, fått ett skott på knölen och blir borta 2 veckor.
Ja.
Men han har ju fått en extremt bra start på den här säsongen också. Han spelar ju med Stamkos och gör det väldigt bra. Ligger på över en poäng per match hittills. Han har varit en positiv. Det var ju vissa som var lite tveksamma till den traden för Tampas del, och att Callahan också är, att just det, att den är skadebenägen dessutom. Men hittills har han gjort det väldigt bra.
Du är ju ekan, du behöver inte låta så jättestressad att man får ta det igenom.
Ja.
Men fortsätt.
På sjätte plats, då har jag en Winnipeg-spelare. Mm. Och de har mycket power forwards, men då valde jag Andrew Ladd.
Ja.
Det är ju en power forward liksom.
Väldigt hård och aggressiv. Han känns som en bra symbol för det som Winnipeg håller på att bli just nu.
Ja, ja. Och exakt. Och han är symbolen. Han är den som driver på, han är kaptenen i det laget. På femte plats har jag en person som är väldigt impopulär och som vissa lyssnare hävdar ska absolut inte vara med på listan, bara för att de gillar inte honom. De tycker han är överskattad och att han är otrevlig människa i princip. Och det är Milan Lucic.
Ja, det kan man ju tycka. Han har mycket skit för sig, men det är ju lika där när han är inne i sina stim.
Ja.
Jävlar. Ja. Då är det en av de bästa powerforward, så är det.
Ja, då är han helt ostoppbar, då är han ett tåg.
Men han har ju vissa tendenser till oenhet och har till exempel i början av den här säsongen varit riktigt bedrövligt.
Ja, framförallt första 5-6 matcherna så var han ju, ja, då var han direkt usel faktiskt. Ja. Men som sagt då, han har ju förmågan ändå att vara riktigt, riktigt värdefull i slutspel och sådär.
Ja, men han har också förmågan, jag förstår ju varför folk tycker illa om, han har mycket skit för sig och när han slog vem var det? Han krappade, var det The Case? Han krappade, nej, som han krappade till med klubban, fångades på kamera.
Ja, just det. Usch, nu tappar jag bort just den sekvensen han var emot, men det finns ju mängder med sekvenser. Han har ju haft, så sent som den här säsongen, har ju haft lite obscena gester för sig.
Ja, mordhota folk under handshake.
Ja, just det. Ja.
Han förtjänar sin impopularitet.
Ja, den har han arbetat sig till. På fjärde plats har jag en person som är snubbe som... jag kan tänka mig att vissa skulle ha som på första plats. Och några lyssnare har verkligen framhävt honom också som en power forward. Vissa kanske inte ser honom som en power forward, men jag säger Alex Ovechkin.
Ja, ja visst. Är han ju det.
Det är ju ändå en kille som skjuter något fruktansvärt mycket och som är jobbig att möta och som ofta är i toppen av tacklingsligan.
Ja, och har den här enorma frenesin när han spelar liksom, ja. Som bara vildsint i sina attacker framåt.
Ja, precis. Det kanske skulle varit högre upp. Jag vet inte. Men jag satte han fyra i alla fall. Här är mina tre favoriter då.
Yes.
Trea. Jamie Benn.
Mm. Ja.
Jag är så förtjust i Jamie Benn. Jag är ju bara det. Även fast han haft en lite trög start den här säsongen så tycker jag att han är så otroligt komplett. Han är ju inte bara en power forward, va? Men han har ju verkligen det grittet i sig liksom.
Det har han.
Och är jobbig att möta och tacklas mycket och är väldigt... Sen har han ju grymt spelsinne också.
Man vet ju det från slutspelet senast när till och med motståndarna var tvungna att hylla honom.
Ja, just det, exakt.
Kompletta egenskaper i så ung ålder.
Ja. Nej, den spel som sa det kommer jag nämna snart här.
Ja, jag förstår det.
Ja. På andra plats. Wayne Simmonds.
Ja, ja. Det är verkligen mycket bra val.
Ja. Och han är otroligt populär bland er lyssnare också i den här kategorin. Och jag han var en av de första jag satte upp också. Så han är ju en definition av en power forward.
Ja, det är han. Verkligen.
Och som är extremt bra på att komplettera stjärnspelare som Juro och Borisek och så här.
Och har en mean edge i sitt spel också. Ja, den här sortens spelare ofta har.
Precis, men till skillnad från till exempel Lucic så tycker jag ändå att han sköter... Alltså, han ligger precis på gränsen hela tiden och han käftar mycket och så här. Men jag tycker ändå att han håller sig på rätt nivå hela tiden. Det finns inte mycket skandaler med Simmons som man kanske skulle kunna tro liksom.
Ja, som han förstått är extremt populär bland sina lagkamrater.
Ja. Ja. Mm. Nej, han är det är en absolut, det är en favorit precis som Jamie Benn.
Men nu kommer du har ett då, det är väldigt korrekt det du tänker säga nu, nämligen
Corey Perry.
Ja.
Ja. Och du håller med det?
Ja, det gör jag.
Ja, men det är
svårt att göra.
Alltså det är ju en av, precis som Ovechkin, så är det ju en av NHLs absolut bästa målskyttar. Och han är...
Scory Perry, som man kallar honom.
Scory Perry, ja, precis. Nej, men det är ju också en definition av en power forward, tycker jag. Så han skjuter ju så fort han får läge och han har ett extremt bra skott, såklart. Och välriktat. Och sen har han ju lite mer än till exempel Ovechkin och lite likt Simmons också. Han har ju verkligen den här mean side också.
Ja.
Jag tycker ju, som jag har sett många andra har skrivit också och tyckt och tänkt, alltså han ser ju ut som, alltså hans utseende, bara det är ju en riktig liten bullier, alltså
en provokation,
alltså han ser ut som en liten jobbig skolpojke på skolgården på rasten alltså.
Ja, han ser kaxig ut
alltså.
Ja.
Och han lever ju upp till det också liksom.
Lite uppkäftig, ja.
Och han är nej. Och även Getzlaf har ju lite de tendenserna. Så de som två som radarpar är ju sjukt jobbiga att möta.
Och många av dem du nämner har ju en radarpartner.
Ja, det stämmer ju, verkligen.
Generellt på centerposition.
Ja, exakt. Alla som jag nämnt egentligen. Det är ju som du sa, Abdelkader där med Zeta eller Datsyuk och Kunitz med Crosby och Kjellan med Stamkos. Lucic med Krejci, Alex Ovechkin med Bäckström, Wayne Simmonds med kanske Giroud och så Jimmy Benn med Seguin eller Spezza, Corey Perry med Getzlaf. Det är väl en... Ja. Kan man säga utnämna ett radarpart som är bästa power forward radarparet, då blir det ju Corey Perry och Getzlaf också.
Ja, Ja, jag tycker det var en fin. Jag har inga invändningar, men jag har ju som sagt inte heller satt mig ner och riktigt gått igenom det här, men jag tycker det låter som korrekt. Men vad hade läsarna mer för förslag?
Ja, det ska vi kolla på nu. Det fanns många olika förslag. Vi har en som faktiskt nämner Patrice Bergeron.
Ja, och där har du ju en center då.
Ja, precis, det är en center, exakt.
Och det känns som en klassisk power forward.
Nej, precis. En som nämner Dustin Byfuglien som en power forward. Kan man väl säga när han är på det, när han spelar ute på honom. Lucic är nästan till ostoppbar när han är på humör, skriver han. Christian Westerman. Simmons och Gabriel Augustsson. Det är mycket Wheeler, Big Buff här också. Brent Burns när han spelar han som forward. Och allas hatobjekt Chris Kreider, skriver Tobias Pettersson.
Ja, jo, han är väl den närmaste Rangers som har en riktig power forward.
Mm. Jag hade med en som på min bruttolista faktiskt. Vi har Landeskog nämns här också. Vi har Kyle Pose är väldigt kraftfull av sig, skriver Alexander Odjers. Jag vet inte, och Pose, han är visst, men det snackar vi verkligen radarporter också med John Tavares. Men jag tycker inte och Pose är riktigt heller typisk power forward. Jag kanske är fel ute än.
Nej, och Chris Kreider är det, men han behöver stå på sig några år till, eller stå på tillväxt något år till, tror jag.
Ja. Hannes Philipsson nämner också Kyle Pose faktiskt, och sen så säger han Rick Nash.
Ja. Just han känns lite för soft för vad
han är lite bekvämare nu för tiden också.
Ja, fast han är mycket bättre i alla situationer i år än de två fast föregående säsongen. Han går ju faktiskt på mål och ställer sig på jobbiga platser och så.
Ja, han är ju, det är väl han, jag tror faktiskt att han delar poängliga eller skytteliga titeln just nu med Tyler Seguin.
Precis.
Ja, Dustin Brown såklart.
Ja, men det blir ju första slutspelet.
Det blir ju första slutspelet. Det var det jag hade med han också så här. Men det är, och nu är det ett halvår sedan slutspelet, så man har glömt bort det lite grann. Men han är ju ofta liksom ganska anonym i grundscenen och nästan lite så här. Jag kommer ihåg att förra säsongen fanns det till och med trade-rykten på Dustin Brown. Ja. Men sen är han ju ovärderlig i slutspelet. Likadant kan man säga om Brian Bickle i Chicago.
Ja.
Fransén.
Precis. Jonathan, jag har ju lovat inte hålla på och stressa dig och bryta dig så. Men nu börjar det dra ihop sig, för jag har ett annat uppdrag här.
Ja, då ska vi jag ska se snabbt om det. Det är mycket centra här som nämns också. En sån som Jeff Carter och sådär. Charlie Coyle får vi från Kristoffer. Ja, det finns många bra förslag.
Yes.
Per Karlsson, vår AIK-vän, han är självklart är Simons, så här. Det är en enda som ska nämna en stycken. Ja, nej, men ska vi bara innan vi avslutar och jättekort konstatera att Dominik Hasek är den bästa nummer 39 genom tiden.
Det tycker jag låter som väldigt svårt att argumentera mot.
Ja, det fanns inte så många. Doug Waite hade 39 mycket, men han hotade inte Hasek.
Nej.
Och idag finns det några hyfsade nummer 39. Du får välja vem du tycker är bäst av Tobias Enström och Logan Couture.
Ja, de tycker jag är två väldigt bra hockeyspelare överhuvudtaget, men eftersom jag är förtjust i Toby Orr så säger jag Toby Orr.
Ja, nej, men det är absolut, jag håller med. Då stänger vi ner det här 39:e avsnittet då.
Ja, och så hoppas vi på att du har faktiskt tagit fram en ny sång till nästa vecka.
Ja, just det, exakt. Jag har...
Punch behöver ju repa lite.
Ja, jag ska försöka... hitta något bra att sjunga nästa vecka. Det ska jag fixa.
Kanon.
Ja, vi hörs allihopa och ha det så fantastiskt till dess.
Tack och hej.
Tack och hej. Oh, take me where the hockey players face off down the rink, and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game.